Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Leva Mission. Jag är här, Mikael Artursson.
Och Martin Alexandersson heter jag.
Och tillsammans ska vi ta oss an det andra avsnittet i den nya säsongen. Som gemensamt har namnet Forma kristna gemenskaper. Och ja, vi ska ta oss an ett bibelord till att börja med, tror jag.
Tror jag det.
Jajamän, så vi läser från Matteus 16, kapitel 16, vers 13-20. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes Döparen, men andra säger Elia, och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, för ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.
Jag tänker, i det här bibelordet så är det ju tre tydliga delar. Första delen är: vad säger människor utanför lärjungaskaran att vem Jesus är? Sen andra delen handlar om vad Petrus säger att Jesus är, och sen är det Jesus svar på Petrus. Så jag tänker vi ska få titta på alla de tre bitarna. Men den första är ju intressant, och det är ju, tänker jag, en väldigt evig fråga, och det är en central fråga, märker vi, för Jesus. Alltså, vad säger människorna? Vem säger de att jag är? Och där man har lite då olika teorier här i omgivningen. Och det är ju, tänker jag, skulle vi kunna gå ut här utanför våra dörrar där vi sitter och fråga människor: men vem är Jesus? Mm. Och vi får inte så fromma svar som de fick här, men det är någon profet och sådär. Men mer, ja, men en bra förebild eller en god morallärare eller någon som blir missförstådd och som är omgivning. Eller, ja, men människor har många svar. Och sen kan vi gå utanför en mer kristen kontext. Och jag tänker, går du till en muslim, har de ett svar på vem Jesus är? Går du till Jehovas, har de ett svar på vem Jesus är? Mormoner, etc. etc. Så att man förnekar inte att han existerar. Men man har väldigt olika bild av vem är Jesus.
Mm. Ja, men precis. Det är ju också någonting som sen, man tänker, när kristendomen växer fram och hur man börjar att formulera sig vid olika tillfällen, de här bekännelserna som vi har, trosbekännelsen. Alltså, där det blir väldigt viktigt att definiera och avgränsa: vem är Jesus? Alltså, det är de längsta partierna i våra trosbekännelser, de, så att säga, de andra artiklarna om sonen. Och för att liksom, jag menar, att det ska framgå vad ordet vittnar om honom. Och här har lärjungarna och Petrus erkänt honom och känt igen honom. Inte bara som Messias, som den väntade smorde konungen, utan också som Guds son. Så den är ju, det är ett högt erkännande av Jesus i det här sammanhanget.
Så är det verkligen. Och jag tänker också där att det är intressant här att Jesus är ju väldigt ofta i sin undervisning, i sitt samtal med lärjungar, väldigt noga med att det är inte en allmän tro på Gud, fader, som är nyckeln. Det är inte en allmän attityd av att det finns något större eller liknande, utan det är hela tiden den som tror på mig, det är det som är nyckeln. Det är tron på Jesus. Och då är ju också, tänker jag, trosaspekten är ju inte, det är ju inte ett församthållande, utan det är ju mycket mer av du får just utifrån den du är, så vill jag lyssna och också göra det du säger. Så att det finns ju ett paket där att i erkännandet kring vem han är, så är det inte bara, men vad bra, nu går jag hem igen och så vet jag att jag hade rätt, utan det är ju, det får ju väldigt tydliga konsekvenser för människors liv, och det är ju Jesus väldigt tydligt med i konsekvenserna.
Det är ju alltså, och det där är ju liksom gammalt gott, som man får säga, så tänker i den judiska trosbekännelsen, så är ju hör Israel, Herren är Gud, Herren är en. Att det, i det hörandet så ligger liksom ett görandet. Det är samma, det är i samma ord liksom, så ligger både att höra och att göra. Det vill säga att ha hört och att det får en konsekvens, ett utlopp i ens liv.
Precis, att i svenskan är ju hörandet skilt från görandet. Du kan höra någonting och du har hört det väl.
Ja.
Men i hebreiskan så är det samma ord, så att du kan inte, i det här hörandet så ingår det automatiskt ett görande. Annars hade du använt andra ord helt enkelt. Och det är intressant, vi ser ju det i Jesu, han blir ju frustrerad, tänker jag, Lukas 6, i det som utmynnar i liknelsen om att bygga sitt hus på en sandig strand eller bygga hus på klippan. Men ingången där så säger han, men varför kallar ni mig herre om ni ändå inte gör vad jag säger? Alltså det är, där kopplar Jesus det så självklart till. Om ni ska kalla mig herre, då ska ni också göra vad jag säger. Det finns alltså ingen, det är inte möjligt att kalla honom herre och inte också då vilja göra det han säger.
Mm.
Och apropå då trosbekännelsen innan vi formulerar de här långa, stabila på 300-talet och framåt, så var ju den första kristna i trosbekännelsen att Jesus är herre.
Yeah.
Och då levde man ju självklart i en attityd av att det betyder att jag vill lyssna till honom och också se vad är det han säger att jag ska då göra eller tillämpa.
Det här är ju, det är värt att nämna det också, att det här sammanhanget där Jesus och lärjungarna befinner sig på, i Caesarea Filippi, liksom uppe på ett berg i stort sett, att det är också en form av höjdpunkt i evangeliet, i Matteus framställning, att han leder liksom fram mot det här, så ja, han går med lärjungarna, han visar dem på Guds rikes vägar, och så leds det fram mot det här där de bekänner honom som Messias och Gud, och efter det så börjar Jesus att tillkänna i, jag ska bege mig till Jerusalem, jag ska lida och dö och den tredje dagen uppstå. Alltså han kommer med, upprepar vid tre tillfällen. Och det är ju liksom hur Matteus väljer att framställa det här liksom som själva ärendet.
Ja.
Att förmedla vem Jesus är. Så det är ju liksom ett nyckelsammanhang i Matteus evangeliet det här också.
Det är det, och man skulle ju då kunna egentligen se att Jesu uppdrag är tvådelat. Det ena är att träna den här lilla gruppen lärjungar till att både förstå vem man är, men också att kunna praktiskt leva ut den tron. Och sen har vi den andra aspekten som handlar då om att lida och dö uppstå för hela mänsklighetens skull. Men den här första aspekten, det är ju så uppenbart att den har han kommit på något sätt i mål i här i Matteus 16. Det är därför han nu, och Matteus är väldigt tydlig där det finns väl ett under, tror jag, efter Matteus 16 och framåt. Men alla andra under, och det står, undervisningarna sker innan. Det så att hela den, fram till den här brytpunkten, så har det varit fokus enbart på den första delen. Alltså, träna lärjungarna och att de inser vem han är.
Ja.
Och vad bra, nu är det check på den. Nu kan vi gå vidare. Nu kan vi förbereda dem och mig själv för det som ska ske i Jerusalem. Så det är ju ingen liten pseudo passage i Matteus, utan det är så uppenbart att detta är här i centrum i hela evangeliet. Det är på den här bergstoppen.
Och då tänker jag att då måste vi komma till det att men det här är det ju ett avsnitt eller en säsong om att forma kristna gemenskaper. Och så hör vi Jesus säga att efter att Petrus då har sagt att du är Messias, den levande Gudens son, så säger Jesus till honom: men Simon Barjona, ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Alltså det här som det, som Petrus bekänner där, erkänner liksom, så det är fött av tro. Det är Guds verk. Men så säger då Jesus: jag säger dig Petrus, klippan. Du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Det blir ju rätt intressant. Det är inte så många gånger vi hör Jesus säga just, alltså uttrycka det så, liksom att han ska bygga sin kyrka.
Ja, men så är det. Och jag tänker, innan vi hoppar in på den, så tänker jag ett par saker bara att notera i Petrus svar. Är ju att han säger att Jesus är Messias, och det är ju ingen konstig bekännelse. Det är ju flera människor runt omkring som anar detta tidigare i evangelierna och parallellt. Det som är det unika här är ju att han också bekänner Jesus som Gud. För att Messias förväntan var ju inte på att Gud skulle gripa in, utan Messias förväntan var ju att det var en vanlig människa som var sänd av Gud. På så sätt Guds ingripande, men inte att Gud själv skulle gripa in. Så att man hade ju en förväntan på en människa som sändes av Gud, med en vanlig människa, och som skulle i deras kontext och driva ut romarna ur Israel. Det var ju det som var förväntan. Så att säga så mycket är ju inget konstigt. Så det är inte där nyckeln ligger, utan det är ju att Jesus inte bara är Messias, utan han verkligen är Gud. Och det är där, det är den, och det är ju också där det blir knäckfrågan. Det är ju det som muslimer inte håller med om. Det är det som Jehovas inte håller med om. Det är där som mormonerna inte håller med om. Det är där som min granne inte håller med om. Jesus är en bra lärare, han är en bra förebild, han är allt möjligt, men han är inte Gud. Det är där, och det är precis där jag tänker, det är det som är knäckfrågan. Det är där det också blir en stötesten om Jesus. Vi har pratat om det tidigare i säsongen, att prata Gud, det är inte lätt, men det är betydligt lättare att prata Gud än att prata om Jesus. För att plötsligt när vi börjar prata om Jesus, så blir det mycket mer skarpt läge. Medan en mer opersonlig allmän Gud kan betydligt fler människor anamma eller köpa. Så det tänker jag att det är en viktig aspekt, bara att det är inte messias-aspekten som blir det kontroversiella, utan det blir att Jesus är Gud som blir det kontroversiella.
Ja, men exakt. Och jag tänker till det vi tidigare sa här om att, ja, om bekännelsen som någonting som är både ett hörande och görande, att det är så starkt kopplat till att, ja, men det är Gud själv. Därför vill jag lyssna till honom och göra det han säger. Ska vi ta den här funderingen då om att Jesus bygger sin kyrka. Vad är det han bygger sin kyrka på? Det där har ju, svaren har ju, är ju lite olika beroende på vem som svarar naturligtvis.
Vem som svarar. Så
men
det.
Nu är det vi som får svara.
Ja, men precis. Men vi kan väl nämna att i till exempel katolsk tradition är ju detta en nyckelvers för att tänka sig Petrus som den första påven, och hela påvenbetet och successionsordning, och att man då snarare kopplar till Petrus som individ än något annat. Det är Petrus som individ som Jesus bygger sin kyrka på. Och därför blir det då intressant att de som då tar över efter Petrus, då blir det de individerna som Jesus bygger sin kyrka på.
Men det, ja, precis. Och sen har vi lyft fram här och betonat att Simon Petrus kommer med en helt unik utsaga och erkännande av Jesus som Guds son. Vilket också vittnar ju om någonting. Att är det då inte det som, är inte det Jesus liksom tar fasta på här? Bekännelsen, erkännandet.
Precis, och det tänker jag ju i den tradition vi står i så är det ju så vi förstår den här texten. Det är inte personbundet, utan det är kopplat till det erkännandet, den utsaga som sägs. Och då underförstått att det är en pågående process som Jesus gör. Alltså den som erkänner att Jesus är Gud vill Jesus bygga sin kyrka eller då är man en byggsten i det byggande Jesus gör, så att säga.
Ja, precis. Det är ju liksom, man kan ju blanda ihop de här båda bilderna om katolska kyrkan, se att det här är liksom grundstenen för allting annat. För all kyrka som kommer. Så skulle man ju kunna tänka att så fort en person då bekänner Jesus, tror på honom, att Jesus bygger en ny kyrka liksom
Just
där.
det.
Men det är väl inte det självklara. Jag tänker att vi läser ordet och bör läsa ordet och låta det utlägga varann. Så talar ju Jesus om att exempelvis att vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Ja, det är ju Petrusbrevet. Alltså att vi snarare bör betrakta det så, precis som du var inne på, liksom att men det här, det blir en form av byggsten, en pusselbit när Jesus bygger sin kyrka. För varje person som kommer till tro på Jesus och ser honom som Herre och Gud. Då finns den här.
Absolut, och jag tänker att vi kan koppla Paulus bild av kroppen
Just
med
det.
olika lemmar, olika kroppsdelar. Vi sitter ihop, men vi är viktiga pusselbitar och vi har olika roller i det. Men jag tänker det som blir intressant här är ju att Jesus, det blir så enormt stora ord som Jesus kommer med. Alltså Petrus säger bara att ja, nej men du är Messias, den levande Gudens son. Alltså det är sju ord han säger. Och så säger Jesus, ja, men bra jobbat Petrus, du kom inte ens på det själv, utan du fick hjälp av min pappa i himlen. Men det var bra att du sa det i alla fall. Och så säger han, ja, och det där lilla som du nu sa och du fick hjälp med, då blir det som att han slängs över. Ja, men det, och så ska jag bygga min kyrka på det där. Och ja, men du ska få då dödsrikets portar ska inte få makt över, du ska få nycklar och binda hit och dit, vi ska prata mer om dem. Men jag tänker, det blir så extremt stort erkännande från Jesus i den där lilla, ganska taffliga och inte ens egna bekännelsen som Petrus. Och jag tänker att om man vänder på det så är det ju hur, vad lite, det liknar väldigt mycket Jesu liknelse kring senapskorn och annat. Alltså att bara det lilla, lilla som människan är villig att ta emot, bekänna, förstå, då kan Jesus verkligen komma med hela sin kraft och hela sitt rike, hela det han vill göra utifrån den där lilla pusselbiten vi har, vår villighet och vår insikt om vem han är. Och det är det som sker här, att då kommer allt det där. Och jag tänker, det är väl så också vi ska se det, den här 13-åringen som får ett nya testamente av gideoniterna, det heter de inte ens längre, men fick en gideonitbibel och läser och säger, jag tror Jesus du är Gud. Jag är ensam på min skola kristen, jag är ensam i min familj kristen. Det är ju inte så att Jesus där bygger en ny församling på den här högstadieskolan i någon förort, utan men Jesus, det lilla som har skett i den människans liv, möjliggör för Jesus att komma med hela sitt rike, hela sin kraft, hela sitt verk genom den här människan. Sen behöver ju han eller hon självklart en kristen gemenskap för att det ska fungera väl. Det är ju inte det handlar om, men det är ju inkörsporten till allt som Jesus vill göra.
Ja, verkligen. Men det är ju, jag tänker vi behöver, Vi behöver sortera ut lite grann kring det här, liksom vad är det för, hur ska vi tolka det Jesus säger om kyrkan? Är det min lokala församling eller är det liksom kyrkan i, ja, kyrkan som är i alla tider, liksom den allmänna kyrkan, liksom på det sättet, Kristi kyrka. Och sen tänker jag, vi behöver ju liksom också förstå, för du var inne på det, liksom det här med kraften som ändå, ja, men utifrån den här lilla, det lilla Petrus erkänner om Jesus, och som inte är han själv ens som har kommit med det, utan det är tron som har växt i hans liv. Så lägger ju, anförtror Jesus någonting, han placerar någonting väldigt stort. Vi måste komma in på det här, vad är dödsrikets portar och vad är det liksom som du, som, ja, och nycklarna till himmelriket och sådär.
Precis.
Men vad tänker du om det? Vad tänker du först om de här med, ja, vad är det
Lokala
för kyrka?
samlingen, ja.
Ja, exakt. Alltså är det, jag
Jag
menar.
tänker en grundläggande svar måste ju vara att vår lokala församling i plats efter plats efter plats är ju inte till sitt väsen annorlunda än den stora universella kyrkan. Utan det måste ju vara uppbyggt på samma sätt och med samma vad ska man säga, kallelser eller löften och annat. Det blir väldigt konstigt att tänka att ja, men det är helt annat lokalt, men sen när det kommer ihop sig nationellt eller globalt, då blir det en helt annat väsen. Det blir ju väldigt märkligt. Så att vi måste ju förstå det som att den lokala församlingen, likväl som den världsvida kyrkan, vill Jesus bygga på bekännelsen om vem han är. Att han är Gud.
Verkligen. Och
Och
där blir ju, jag tänker, där är ju liksom kyrkan föds, vi kan väl säga på pingstdagen efter Jesu uppståndelse, så växer kyrkan fram. Och den kommer, liksom, vi läser evangelien, hur evangeliet går ut över världen och församling efter församling uppstår och sådär. Och sen vet vi ju att det där är ju en rad av de här församlingarna som räknas upp, de finns inte längre kvar. Vårt eget sammanhang, du och jag finns i EFS. Vi har en 170-årig, 160 och 70-årig historia. Ja, här har funnits. Här är liksom, det är inte de här tecknen på att det här står ju överallt, all annan. Det har sån kraft så att det liksom, det inte kan upphöra. Utan
nej, just det.
det är ju verkligen så att, men, det är också för tider som lokala församlingar tycks ha existerat.
Absolut. Och då kan man ju också säga, kritiken skulle säga, jo men det var att de tappade bort kallelsen eller gjorde saker fel eller whatever. Och det har ju säkert skett i historien. Men vi har ju också många ställen där kyrkor har dött ut trots att man har gjort det rätt. Jag tänker i vårt land, vi har stor avfolkning i många bygder, alltså att det finns ingen som är yngre än 70 år i byn. Det är klart att den kyrkan kommer dö ut. Hur väl eller icke väl man än fungerar så kommer ju den inom några decennier vara borta. Så att det här tänker jag att när Jesus säger att dödsrikets portar kommer aldrig få makt över den, betyder ju inte det att varje lokal församling per definition kommer överleva i alla tider. Det är inte det, utan då måste vi förstå det som att det är Guds kyrka globalt sett som alltid kommer att överleva. Den kommer aldrig att slås ut av ondskans makter. Men på samma sätt tänker vi måste ju tro att varje lokal församling som är byggd på bekännelsen vem Jesus är har, som man säger, är starkare än det som håller fast människor i den ondes våld. För annars
Ja,
är
men
vi ju
verkligen.
dödsdömda ju. Om det
Ja,
där
ja,
var
ja.
ett löfte
Ja.
som gäller globalt sett eller för den världsvida kyrkan, men inte för oss här i vår by, då är
Nej,
det
men
ju,
exakt.
vad ska vi då
Exakt.
finnas till för?
Ja. Nej, men annars så skulle ju aldrig liksom, jag menar, tänker, då skulle inte den kunna vara det instrumentet som den är för Guds rikes
Nej.
avancemang, liksom. För att här i världen så råder råder det mörker, ångest. Människor sitter i ångest och så. Men så får kyrkan vara bärare av det här som Jesus vinner på korset. Han seger där. Det är väl, jag tänker att när Matteus skriver här att dödsrikets portar aldrig ska få makt över den, att vi bör ju se det som att, men det är ju då att kyrkan i sig själv är anfallande, så att säga. Det är ju inte portarna som kommer mot kyrkan, utan kyrkan avancerar, Guds rike avancerar i det här mörkret, och Guds liv, Guds ljus får avancera till större och större områden för varje människa som kommer till tro. För ja, det är ju ett exempel på hur
Verkligen, och jag
marken
tänker också,
bryts.
absolut, och här blir det också tydligt, vad är människans belägenhet? Vad är hennes grundstatus? Jo, det Jesus säger här, jo, hon är fast i det som är dödsrikets rike, och det som håller henne inne där är portar. Och vad har kyrkan för då kallelse, eller vad är vår roll? Jo, men det är ju att de här portarna ska sprängas, att människor kommer ut i frihet. Och det tänker jag att det är ju en jätteintressant självbild. Många av oss skulle snarare säga, vad är det vi som kyrka, vad är det vi möter, eller vad är vårt fiendskap? Då skulle vi säga, ja, men vi blir attackerade från alla håll, och det skjuts pilar hit och dit, eller det kastas, jag vet inte, eldklot eller kanonkula, vad vi nu skulle ha för bild. Men Jesus är väldigt tydlig, det har ingenting med det att göra, utan att hans bild är att ni är i ert väsen som kyrka anfallande mot det som har fängslat människor.
Ja, just det.
Så er kallelse är inte att försvara, det är inte att vara belägrad och försöka hålla undan den typen av anfall, utan kyrkan är i sitt väsen attackerande mot det som håller människor fångna.
Ja, visst. Och det är ju liksom, återigen, liksom här, om vi kopplar in andra ord från Guds ord, så jag tänker att få lära känna kraften, samma oerhörda kraft som uppväckte Jesus från de döda. Alltså den som höll honom i döden. Den kraften är verksam i och genom kyrkan idag till att sätta människor fria utifrån vad Jesus har gjort. Så det är ju mäktigt på det sättet. Men man kan säkert, jag tänker på den lokala församlingens livsresa. Den kan ju ta slut av olika skäl. Men ett är ju som du säger, att ja, men det är liksom samhället förändras. Liksom. Där det tidigare bodde människor, där gör det inte längre. Men ett är väl ändå troligt att vi får kyrkan ha en kallelse att vara det här ljuset, att vara det som lyser för människorna. Och att hålla fast vid det också, tänker jag.
Absolut. Och där tänker jag att det finns väl en väldigt tydlig koppling till. Det är ju alltid problem, tänker jag, när vi läser bibelord. Vi är väldigt selektiva, och så gör vi stora teologier kring någon vers här och där. Och det är ju alltid en risk för oss. Mycket mer av Jesu undervisning är ju breda drag, där vi får se någon form av helhet. Och jag tänker, det här behöver vi också koppla till exempel i hans avskedstal i Johannes, där han pratar om att förbli i mig så förblir jag i er, utan mig kan ingenting göra. Alltså att det här han säger här på Caesarea Filippi, det är ju inte en statiskt, så här är det alltid i alla lokala sammanhang, oavsett vad som sker, oavsett vad ni gör eller sådär, så här kommer det alltid vara, utan det här är ju löften. Men det finns ju väldigt ofta premisser i löftena. Alltså att Det finns en förutsättning för att det här ska vara. Jag tänker vi ser det väldigt ofta i Gamla testamentet. Alltså att, ja, men om ni håller er till mig som er Gud så kommer jag att beskydda er och försörja er etc., etc. Men om ni är trolösa, då kommer det här och det här ske. Alltså det finns ofta, det är inte statiskt utan det finns förväntningar. Och det är ju det samma som jag tänker Jesus säger här. Förväntningen och förutsättningen för de här löften är ju att förbli i mig. Eller låt mig bygga kyrkan på er bekännelse. Alltså att ni bekänner mig som Jesus, som Messias och som den levande Gudens son. Det är förutsättningen för att jag sen ska kunna göra de här grejerna. Så det tänker jag att vi behöver få in det. Att det är lätt hänt ju att vi tänker att vi läser bara ena halvan av ett löfte.
Mm.
Och att tänker då också att men vi tycker inte det stämmer. Och att bara vi tvivlar på stämmer löftet eller stämmer Bibeln eller vad det nu kan vara. Men här är ju väldigt tydligt att vi har en kallelse att förbli i honom.
Mm.
Kallelse att bekänna han som Gud och låta det få då prägla resten.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är ett fascinerande och lite bortglömt bibelord och inte så ofta utlagt det här, men att Jesus ska bygga sin kyrka. Och sen att då, som vi har nämnt här, göra kopplingen till, men det är på grunden utifrån att erkänna och tro på Jesus. Det är där kyrkan byggs. Det är utifrån att vi är pusselbitar eller byggstenar i hans bygge. De ringar på vattnet som blir utifrån det.
Mm.
Så är kyrkan verksam. Men, och jag tänker det är så viktigt att du poängterar det här också, att men det handlar också om att bli kvar vid det. Det är liksom inte, det är inte att ta ett körkort och sen har man det resten av livet, utan här är det är fortfarande relationen som
Ja.
allting bygger på och kretsar kring.
Och där blir ju, tänker jag, Paulus bild med kroppen väldigt bra. Alltså att du kan inte hugga av kroppsdelar och sprida ut dem och tro på samma funktion. Du kan heller inte ha kroppen fast klippa av huvudet då som är Jesus och tänka att ja, men det funkar lika bra. Utan det är ju ihopsättningen och relationen som är hela förutsättningen för att kroppstanken ska fungera.
Verkligen.
Du,
Det
jag
är
tänker...
ju
Ja,
det är ju nästan ett poddavsnitt i sig själv, kan man känna så där, för att det är ju, när man börjar tänka på det så är ju det oerhört fascinerande, bara hur ja, men förebilden med våra mänskliga kroppar, hur de är sammansatta och så. Men
jag tänker vi behöver prata något om nycklar att lösa
jag
och
har ju
binda.
inte nämnt nycklarna. Nej, men
Jag har inte
precis.
länt. För det är ju tre saker då som Jesus säger här, är ju att han vill bygga sin kyrka. Han, dödsrikets portar ska aldrig få makt över det och att vi ska få nycklar.
Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen.
Precis, och det är väl egentligen där är väl, ja, alla tre sakerna är stora, men det där är ju enormt stora saker han säger till Petrus i det här läget. Återigen, det här skulle kunna vara ett helt eget poddavsnitt om vad är de här nycklarna och vad innebär det. Men den väldigt korta svaret handlar ju om att dessa nycklar, det finns ett väldigt mandat som ges till den lokala församlingen eller kanske den lokala församlingens ledarskap. Som påverkar inte bara här på jorden utan också i himlen. Och det finns en hel del av att låsa upp och att binda fast saker, låsa upp det som ska vara fritt och binda fast det som ska vara låst. Och det tänker jag att där ges det ju återigen. Det här är ju inte statiska grejer som ges och sen går det som det går, utan det här blir ju väldigt uppenbart att det här måste ju ske i väldigt tät relation till men vad är det Jesus uppenbarar, vad är det som sker och så vidare. Men det är ju enormt starka löften som plötsligt kommer över över honom är. Sen tänker jag, vi har inte nämnt det, men det är ju mitt i allt detta väldigt fascinerande att om man läser vidare i Matteus 16 så står det ju då att Jesus börjar prata om att han ska utlämnas och dö och sådär. Och det första som sker då är ju att Petrus säger nej, 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 det där kommer inte ske med dig. Och Jesus svar är, ja men gå bort från mig Satan. Alltså, det här ges till Petrus utifrån hans bekännelse. Men det betyder ju inte att Petrus som individ har alla hästar hemma, eller att
Precis.
allt har ramlat ner perfekt. Utan det första sen Petrus gör är att då hamna i det här, vilket ju är den största sågningen vi hittar i Nya Testamentet, tänker jag. Det är ju ingen som får höra så grova ord någonsin. Och det illustrerar ju också här att det är Jesus som är så väldigt mycket i centrum här. Alltså att Petrus får lite hjälp på traven i en erkännande när Jesus är. Och Jesus bara, ja, men då får du allt det här. Fast han, situationen efteråt, det kanske är bara minuter efteråt, så börjar Jesus berätta vad som ska ske. Och Petrus bara, nej, men nu har du fel Jesus. Inte ens, så att det säger väldigt mycket också om mänskligheten och brustenheten där. Att det är verkligen inte så att allt är lugnt, utan det finns det återigen, det är relationen med Jesus som är nyckeln här, åt alla möjliga håll.
Ja, precis. Ja, jag sitter, kan inte låta bli, jag måste bara helt sidospåra här. Alltså uttrycket apostlahästar, hör det hemma här? Nej.
Att
Med
han inte har
Peter
alla
som inte
hästar
har
hemma.
alla
Ja,
hästar hemma.
det tror jag. Jag tror det är här det kommer ifrån.
Ja,
Ja.
nej men. Kanske tappar spåret här. Men
Kanske.
återigen, det här är ju. Ja, men jag tror faktiskt vi ska göra så att det här är, vi får lova att komma tillbaka till just det Jesus säger här om att dödsrikets portar aldrig ska få makt över kyrkan och jag ska ge den nycklarna och gräva lite djupare och dra ut linjerna lite grann för att jag tror att vi kan se det genom skriften och hur kyrkan växer fram. Hur man också är verksam på det här området. När det har landat, så att säga.
Precis. Och jag tänker att det här, vi kommer ju återkomma till det, men det är klart att det utmanar ju ganska mycket i vår syn på ledarskap i församling, min roll, vår roll, Guds roll. Alltså vad innebär det? Det är ju inte så ofta som vi brukar säga, tänka och ha självbilden att Jesus bygger vår lokala församling. Utan vi skulle ju snarare säga att det är vårt ledarskap, det är vår präst, det är vår styrelse. Ja, det är starka ideella kraften eller vad vi nu skulle uttrycka det som. Att det är där kyrkan byggs. Men här kommer ju ge som en helt annan infallsvinkel. Så det är ju något vi
Verkligen.
kommer att återkomma till, som ju är en ganska intressant och utmanande fundering.
Ja. Ja, med det landar vi idag,
Det
tänker
gör
jag.
vi.
Så möts vi på nytt om 2 veckor.
Ha det
Till
så bra.
nästa avsnitt. Ha det bra.